Och välkommen tillbaka hit till podcasten Viktigt på riktigt. Idag har vi kommit fram till avsnitt nummer 5.
Mm. 5.
Ja, så jag säger hej och så.
Tjej, vad fina.
Hur har du haft det sen vi var här sist?
Jo, jag har haft det mycket bra. Jag var tvungen att fundera lite på när vi har gjort det den senaste en och en halv veckan som har gått.
Ja.
Det har väl gått en och en halv ungefär.
Ja, faktiskt.
Och jag har ju fotograferat 4 små barn.
Ja, hur gick det då?
Jo, men det var ju lite kaos. Så man kan tänka sig att det blir med 4 små barn och med respektive förälder, eller med tillhörande föräldrar och sådär.
Ja.
Så det är klart att det blir lite kaosartigt. Men man får ju ta det lite som det kommer. Man får ju, när man fotograferar barn så får man anpassa sig väldigt mycket efter barnen.
Ja.
Vad de har lust med och vad de har för sinnesstämning. Är de sura och inte vill vara med, då får man vänta lite. Ja. Låta det ta tid.
Ja. Fast det är inte det som blir de bästa bilderna många gånger.
Jo, jag tycker det är kul. Ja. Plus att jag tycker så mycket om barn, så jag tycker att det är roligare. Det blir ju inte, det blir aldrig stelt.
Nej,
vilket man kan bli med vuxna modeller.
Ja.
Det kan bli stelt.
Ja.
Speciellt för de som inte har varit med så mycket på bild förut.
Vänta nu, nu kändes det lite riktigt. Jag tänker på när du skulle fota mig när vi hade det här kläduppdraget. Du hade fått ett uppdrag av någon så vi skulle fota kläder. Och man insåg att på en bra bild går 100 lite sämre. Men det är kul.
Ja, jättekul. Till slut så frågar du till mig, vad ska jag göra av fingret?
Ja, precis.
Gör vad du vill med fingret.
Det sen emellanåt och freestyle vi har skrattat och så tog du någon bild och då blir de nästan bäst.
Det är ofta så det är.
Ja.
Och framförallt, då fick vi ju omslaget till din bok.
Ja,
vilket
vi
minst
hade räknat med. Ja. För då hade vi först gjort en fotosession en hel eftermiddag där vi skulle ha fram ett bra omslag.
Mm. Och där du sa att ingen bild var godkänd för man såg din utväxt på alla.
jag hade mörkt upp i håret. Ja gud, hur kan man fastna på det? Jag tyckte att det såg jättebilligt ut.
Ja, men ett bokomslag, det ska man ju ha ett tag.
Det ska jag ju kunna vara sams med i resten av mitt liv, känner jag.
Ja.
Så jag har varit jätteglad sen när vi hittade den här bilden av en ren slump.
Ja.
Som egentligen var gjord för det här klädföretaget.
Mm.
Ja.
Ja,
så kan det gå.
Så kan det gå.
Mm.
Hur har din vecka varit?
Min vecka har ju varit lite speciell då, eftersom jag har haft vernissage och utställning.
Mm.
Jättekul, det är så roligt att få träffa. Dels kommer det alltid sådana som följer min blogg som vet jättemycket om mig och som jag inte har en aning om att de ens existerar.
Mm.
Och en del som kommenterar, som man har pratat med lite sådär, det är jättekul. Men jag vill ta upp en liten sak som hände. Jag plockar ur en, för annars kan jag ju sitta här och prata om vernissage hela programmet.
Det
är synd. Ja. Jo, jag målar ju mycket kvinnor och bland annat den här anti-jante-kollektionen som är lite frodiga, livsbejakande kvinnor som med ett budskap om att vi duger som vi är.
Mm.
Mm. Sen gör jag ju ofta större målningar och då är det ju väsen ofta. Det är änglalika varelser, för jag har någon intention om att jag vill slussa in en andlighet som varken är politisk eller religionsbunden i vardagen. Någon slags andlighet, att vi kan stanna upp och liksom hitta vår egen andlighet. Mm. Och därför blir det ofta änglar. Och då kom det en man som var där och han tittade och vi pratade och han var väldigt uppmärksam och ställde intressanta frågor. Men så ställde han bland annat en fråga som jag tyckte var väldigt intressant och det var, han sa dels den här kollektionen då med de här frodiga kvinnorna, alla tittar framåt, det härliga, glada och så, och sen de här väsenkvinnorna på de här stora målningarna tittar också alla framåt, men så hade jag faktiskt gjort en målning med män och då hade jag vänt dem bortåt.
Mm.
Det var lite intressant. Då började jag fundera och kom på att jag har gjort flera målningar med män bakåt historiskt, och ofta så saknar de huvud eller också de vända bortåt.
Mm.
Så det är en tanke jag tar med mig.
Mm.
Och jag ska fundera lite på hur mycket undermedvetet det ligger i det. Mm. Så det är väl det som jag kommer ihåg mest från den här veckan.
Mm. Jag tyckte det var kul att jag med.
Visst var det? Alltså,
jag var bara där några timmar.
Ja.
En timme första dagen och lite stund med barnen andra dagen.
Ja.
Men jag tyckte det, jag hade gärna varit där hela tiden.
Ja, det är klart. Och nästa gång kan du vara med hela tiden.
Ja, sitta där och dricka glögg och prata med alla. Och dit och
mingla runt lite och så. Det är kul.
Mm.
Vad tycker du vi ska prata om idag då?
Jag tycker vi ska, eller vi har väl bestämt
att vi ska säga det. Nu säger jag lite allmänt avslappnat.
Ja.
Vad tycker du vi ska prata om idag fast vi redan har bestämt?
Vi har bestämt att vi ska prata om känslor.
Mm.
Och framförallt om att visa dem.
Mm. Det tycker jag.
Ja. Låta dem fladdra fritt.
Ja! Både okänsligt och känsligt.
Ja.
Ja.
Jag tycker om ordet fladdra.
Ah, det är det ditt nya?
Nej, men jag har nog alltid tyckt om det, fladdra.
Det är lite frihet i det.
Det är en frihet, visst har det?
Mm, faktiskt. Ja. Och lite ostädat.
Lite ostädat är det också.
Ett ostädat ord.
Precis som vi gör.
Ja, det är kanske därför.
Mm. Man, och så man tycker vi om att leka med ord också.
Ja, definitivt. Ordnördar.
Ja, ska vi... Kan jag få bara fråga dig?
Definitivt. Mm. Bring it on.
Har du alltid varit bra på att visa känslor?
Nej,
nej.
Det har jag inte varit. Jag skulle vilja säga. Nej, det har jag inte varit. Jag tror att jag ganska svenskt har varit en sån person som tycker att känslor som är värda att visa, det är sådana som är inom situationstecken goda känslor, du vet. Glädje, kärlek, empati, omsorg och lycka. De visar man ju.
Allt som är positivt.
Allt som är positivt. Mm. Men inte de som vi vad ska jag säga, av tradition tycker det är dåliga känslor. Som sorg, ilska, aggression. Att det har jag varit sämre på, måste jag säga.
Mm.
Men jag har blivit mycket bättre.
Mm. När kan du säga att det vände? Eller vände. Men när börjar du känna dig mer bekväm i att även visa den andra sidan?
Ja, det är jag tycker att det är en process som jag håller på med fortfarande faktiskt. Mm. För att,
jag håller med.
Ja, någon gång för säkert 10 år sedan så började jag väl upptäcka det här med lagen om attraktion på allvar, så att säga. Sen har jag ju utvecklat det och använder mig av den ganska mycket. Och då var det väldigt det här att man ska bara vara i de goda känslorna. Mm. Man ska bara vara positiv för att du attraherar ju det som du är, så att säga.
Och då blir man dåligt när man inte har positiva tankemönster. Det blir ju en omsikt.
Ja, precis. Så det har varit lite av en konflikt i mig just där. Därför tror jag att jag har fortsatt att liksom forska i hur ska jag kunna leva ut allting som är jag och samtidigt använda mig av lagen om attraktion.
Mm, det är jättesvårt.
Det är jättesvårt.
Svår balansgång.
Svår balansgång. Men jag har hittat ett sätt, tänkte jag.
Ja, och framförallt måste man väl hitta ett sätt för att ta sig därifrån. Jag tror att det är det som är konsten i att må bra. Att hitta, att bli lycklig, att hitta ett sätt att ta sig ifrån de dåliga känslorna.
Mm,
att inte bara trycka bort dem.
Ja.
Helt enkelt att låta dem fladdra fri.
Yep.
För att jag tror att det är när man låter dem komma upp till ytan och framförallt när man ser dem högt.
Ja.
Till sig själv eller till någon annan.
Ja.
Jag tror att det är ju först då man kan börja arbeta sig uppåt.
Ja.
För om du bara förnekar för dig själv och trycker undan hur du egentligen mår, då kan du aldrig arbeta dig därifrån heller.
Nej. Absolut inte, för du har ju inte att ta av, så att säga.
Precis.
Jag tror att det är så här också, eller jag vet att det är så, eftersom jag är på ett annat sätt idag mot vad jag var när jag var yngre. Det är att om du inte okejar, så att säga, det du känner, så skapar du ett motstånd mot det du känner.
Mm.
Och skapar du ett motstånd mot det du känner, så blir det ju en slags kramp.
Ja.
Och den här krampen skapar ju, jag brukar göra lite gulligare ord då, apropå det här med ord, så att det blir som sorgbubblor runt hjärta som fryser till is. Och om de här aldrig får komma fram, så skapar jag ju, frigör ju ingen plats för lycka och kärlek och allt det här jag vill känna. Men om man, tycker jag, om man vågar känna det som känns, så släpper ju de här känslorna taget om en mycket snabbare.
Precis.
Det är ganska häftigt, för jag tror att många tänker tvärtom.
Ja, men precis, att man, om man går och trycker undan det och förnekar det tillräckligt längre, så blir det bra snart.
Ja, precis.
Att det ska försvinna någonstans.
Ja.
Men vart ska det försvinna?
Ja, nej, det kan
någonstans
inte det.
Någonstans måste det ju komma ut.
Ja, så är det. Det är ju lite som att man målar över ny färg på gammal färg som har flagnat av.
Mm.
Det tror jag.
Ja.
Men jag har en fråga till dig då.
Mm.
Tror du att det är svenskt att inte visa känslor?
Absolut.
Mm.
Jag vet, det är ju många från andra kulturer som kommer hit.
Mm.
Som säger att det är ju så... Ja, men återigen, han spanjoren.
Mm.
Som tyckte det var helt galet att vi bara gick runt och sa att vi mår så bra.
Ja, precis.
Ja, vi mår så bra. Vi mår så bra. Åh, det är bra. Hur är det med dig? Jo, det är bra.
Ja.
För det är ju så hela tiden.
Ja. Det är som att det inte får finnas. Det får inte ta plats. Hur vi egentligen mår.
Mm.
Det tycker jag är sorgligt.
Men det är ju för att vi... Men det är, jag tror att det är återkopplat till jantelagen det där också.
Mm, mm.
I Sverige. Att vi ska ju vara positiva och nöjda och glada. Och gärna uttrycka de känslorna.
Mm.
Vi ska ju vara ganska tacksamma för allting också.
Mm.
Det är klart att jag tycker att vi ska vara tacksamma för allt vi har och för att vi mår bra. Men det betyder ju inte att man inte kan få säga när man mår dåligt.
Nej, för vet du vad jag tror? Jag tror att vi tror att ett bra liv, ett inom situationstecken nu perfekt liv, eftersom det är så många som strävar efter perfektion, är ett liv utan sorg, utan trasighet, utan smärta.
Mm. Och det är oftast där relationen spricker.
Ja, jag tror att det är så här. Jag tror att alla, och nu menar jag alla människor, har en trasighet och en fransighet inom sig själv.
Mm.
Och det gäller ju att leva ett bra liv trots, eller kanske till och med på grund av den här trasigheten.
Mm.
Eller hur?
Men det är ju när man har mått dåligt och har haft det kämpigt som man uppskattar när medgångarna.
Ja, men absolut.
Otroligt mycket bättre, mer.
Ja, kontrasterna menar jag. Ja. Vitt finns ju inte om inte svart existerar.
Nej.
Och så vidare. Så jag tror också det. Jag läste någonstans ett citat där det stod att ett liv utan sorg är som en morning utan skuggor. Och det tyckte jag var jättebra. Mm. Det skulle ju bli helt platt.
Platt?
Ja.
Endimensionellt.
Ja, exakt.
Ja.
Men det som jag tror är viktigt också, det är ju det här att jag tror att det är okej. Jag är ute mycket på företag och föreläser. Och då kommer det också ofta upp det här, men hur ska jag kunna visa känslor på en arbetsplats och varför ska de få veta att jag är arg och så vidare med kollegor och så. Men jag tror att det handlar ju inte om att vi ska leva ut aggressioner och ta ut dem på andra.
Nej.
Utan att vi är tydliga med att vi är mänskliga och idag har jag en riktigt skitdag, eller idag är jag i sorg, eller idag är jag ledsen, eller idag är jag arg. Men jag skjuter inte det på dig.
Nej.
Utan att vi hela tiden tar det från ett jag-perspektiv. Jag känner så här.
Mm.
För jag tror inte att det handlar om att vi måste lasta. Jag tror inte att många tänker så, att de lastar över.
Jag kan känna så själv.
Ja, för det nämnde du ju tidigare program när du och jag pratade också. Att Precis. Du inte ville smitta andra liksom.
Men jag försöker påminna mig själv då också om att det är okej liksom.
Mm.
Och man kan inte hela tiden gå runt och bara smitta andra med sin positiva energi.
Nej.
För jag är inte alltid full med positiv energi.
Nej. Nej, det finns ju ingen som är det.
Och speciellt när man är en ganska positiv människa så har man ju så mycket positiv energi överhuvudtaget.
Mm.
Vilket gör att man kanske blir så jävla less på det.
Mm.
Förstår du? Mm. När man väl sjunker ner i gropar.
Ja.
Så blir man så jävla leds på det.
Ja. För man har ju alla nyanserna. Och det har ju alla.
Ja.
Får jag dra ett exempel. När någon tar hela sin aggression. Och lägger över på en annan person. Oförtjänt.
Mm.
Jag ska försöka göra kort.
Mm.
Du vet vad jag menar. Det är Slottsskogen och Svante och promenad.
Ja.
Ja.
Tanten.
Ja.
Ja.
Jag var ju ute på min vanliga dagliga morgonpromenad med Svante i Slottsskogen. Och till saken hör att jag är väldigt mycket morgonmänniska och jag sprudlar ungefär som sockerdricka på mina morgonpromenader. Det är verkligen så. Jag är så himla uppåt och full av glädje och du vet förväntan på den här dagen och det var fint väder och jag promenerade där i Slottsskogen.
Kan vara därför du somnar vid 7 för att du så sprutar så mycket energi på morgonen.
Så kan det mycket väl vara. Det är liksom min tid på dygnet.
Ja.
Men jag kommer i alla fall gåendes där. Och så ser jag en kvinna med sin hund. Som är ungefär 5 gånger större än min hund.
Mm.
Längre fram på en av de här gångvägarna i Slottsskogen. Och jag tänker okej, hon står på den sidan. Då går jag på andra sidan. Och så håller jag min hund på andra sidan om mig. Mm. Så att säga. Mm. Och jag ser att hon är rädd. För hon håller in sin hund väldigt kort. Och så stannar hon. Hon går inte ens. Så tänkte jag, nej men okej, jag håller mig så långt ut som möjligt.
Alla har väl olika rutiner gäller sin hund.
Exakt. Mm. Och så knallar jag förbi. Och till saken hör att Svante, han kan ju vara en liten ouppfostrad hund. Det vet jag ju om. Och han kan skälla på vissa hanhundar. Men den här gången gör han nämligen inte det.
Mm.
Han går det här fint med mig. När vi närmar oss, då säger damen i fråga. Har du gått kursen? Och jag tänker så här, för jag är ju naiv också. Hon känner nog igen mig och tror att vi har gått på samma kurs. Så jag säger, nej det har jag inte. Då svarar hon,
Jag ser det.
Oj, tänker jag. Och då börjar jag förstå. Vänta, får se. Det här har nog med hundarna att göra.
Ja.
Och att jag inte har gått någon hundkurs. Då känner ju Svante också av den här sura energin. Så då börjar ju han gräfsa till lite grann.
Men han gjorde det
alltså. Ja, då gräfsade han till lite grann faktiskt.
Skulle ta dig i försvar.
Ja.
Ja.
Sen fortsätter jag, för jag blir så chockad. Och då vände jag mig om och så säger jag faktiskt. Och det hade du med att göra. För då kände jag ju att, men vänta, nu kom du med en massa skit och hällde över mig.
Mm.
Då vände hon sig om och så säger hon. Sådana som du borde inte få ha hund. Whoops. Men då la jag bara ner. Men då kom det ju så mycket känslor i mig.
Mm-hmm.
Så att det röck i min under.
Som hon egentligen inte borde få.
Nej.
Kunna uppröra.
Nej.
För det där låg ju hos henne.
Det låg helt hos henne. Och jag blev så förvånad att det var så lätt. Men det var som jag sa efteråt. Det var som om jag hade haft min själsdörr på vigaver. Och hon klev in utan att vara inbjuden.
Mm.
Förstår du?
Mm.
För jag brukar kunna skaka av mig. Eller faktiskt nästan småfnissa åt såna här.
Mm.
För det är ju projiceringar. Det var ju hon som inte mådde bra. Och så fick ju jag det. Men den här gången hade jag dörren på vigaver och var inte beredd.
Nej.
Så då fick jag stanna upp lite grann och känna, men vad i dig, Emma, var det som gjorde att du blev så ledsen av det här oförskämda påhoppet? Och jag vet vad det är. Jag har en ouppfostrad hund. Och det är lite känsligt.
Hon klämde åt dig.
Japp.
Ja, det var det det var.
Och vet du varför det var ännu hårdare? Därför att den här gången var han ju inte ens ouppfostrad. Han var ju, han skötte ju sig. Och så säger hon sådär, det var en punkt.
Mm.
Men sen när det har gått en stund, då får jag bara tänka kärleksfulla tankar om henne och tänka att det är ju kärlek hon behöver och det är det hon inte har.
Mm.
Så jag är ju jätteglad att inte jag fortsätter att gå till attack.
Mm, för det hade ju bara blivit
värre. Det hade bara blivit värre. Men så kan det gå när man får någon annans känslor hällda över en själv och man har dörren öppen och allt bara rinner rakt in. Det är ju ett känslo attack som inte är så himla önskvärd. Men lärorik,
ja. Och du vet ju fortfarande inte vad det var du egentligen skulle ha gjort. Hon tyckte att du skulle ha gjort med Svante.
Nej, jag vet fortfarande inte. Det jag kan tänka mig, det var att jag gick så att säga på fel sida. När man går på kurs, vi har ju gått på kurs med tidigare hund jag haft.
Mm.
Då ska du väl gå på vänster sida med hunden på din vänstra sida och hon ska gå på den andra sidan så att säga. Men till saken hör ju att hon redan hade placerat sig och sin hund på den vänstra sidan. Och för att hon skulle slippa möta mig eftersom jag ser att hon är rädd så gick jag ju på höger.
Mm.
Det kan ha varit det. Stund samma. Men sånt kan man också utsättas för en vanlig dag.
Ja, det var konstigt.
Ja, det var konstigt. Och lärorikt.
Ja, men nu har du släppt det.
Nu har jag släppt det.
Mm.
Nu har jag släppt det. Jag tar upp det lite. Jag var på en föreläsning dagen efter och som jag höll på ett företag. Jag tog upp den då också. För de frågade, men hur kan du lyckas tygla dina känslor och inte
gå till attack?
Ja.
Mm.
Och då fick jag förklara hur jag gör.
Ja, men och det så blir man ju som du säger ganska ställd.
Man blir ställd. Man blir helt ställd.
Ja.
Alltså, sådana som du borde inte ha hund. Då blev jag väldigt ställd. Mm. Då tänkte jag, vad har jag gjort?
Mm. Men man vet ju inte vad man ska säga. Det är som att man kommer då där kommer fram. Eller vad händer där?
Exakt. Man tror nästan.
Och då blir man ju stum. Då vet man ju inte vad man ska säga.
Nej. Jag tänkte på det här, Jossan.
Mm.
Har du reflekterat över någon gång om en känsla kommer ur en tanke?
Jo, men den måste ju börja någonstans.
Mm.
Den kan ju inte bara hända.
Nej.
Det är ju inget väsen som kommer hoppa in i min kropp.
Nej, nej. Men däremot så möter jag många gånger människor som tror att känslor är sånt som bara händer. Mm. Förstår du? De bara är där, de bara kommer. Men jag tror inte att det finns en enda känsla som vi har som inte är född ur en tanke.
Mm.
För det är där det börjar.
Ja, men precis. Det måste ju födas någonstans ifrån. Och det kan ju bara komma från mig. Det kan ju bara härstamma från mig. För att, som du säger, eller som vi har pratat om förut.
Mm.
Att en situation som frambringar obehagskänslor hos mig.
Ja.
Som har flera inblandade, 5 stycken.
Ja.
Kan ju uppfattas olika av alla de här 5 olika personerna.
Ja, det kan vara 5 olika uppfattningar.
Ja, det kan vara personer som får välbehagskänslor. Alltså,
ja,
det vet man
absolut.
Det beror ju såklart på vad det är för situation.
Mm.
Men det måste ju komma bara från personen själv.
Mm.
Det är inte så att de här 5 personerna blir planterade med
Nej, men därför tänker jag också känslor. Så här. Det är ju jättemånga som skyller sitt eget känsloregister på andra.
Att de påverkar.
Jag tänker så här. Du är på en arbetsplats. Mm. Någon beter sig illa. Då är det dens fel att du mår dåligt.
Du menar så?
Mm. Jag tror att vi spontant tänker så automatiskt till en början åtminstone.
Fast där då, det är ju fortfarande min reaktion.
Ja.
På
ja.
Hur den här kollegan, personen, vännen
ja.
Beter sig.
Ja. Och den äger ju bara du. Den bor ju i dig.
Mm. Men hur man låter sig påverkas.
Ja. Ja. Och jag upplever så här många gånger så, när man sitter och pratar så här. Då håller många med och man tänker att det är klart det är mina känslor. Och ingen annan kan ju rå för hur jag reagerar och hur jag mår och så vidare.
Mm.
Men sen när de hamnar i ett skarpt läge och någon beter sig jävligt illa för att ta i, om du förstår. Mm. Någon beter sig riktigt illa.
Mm.
Då anser man ändå att det är dens fel att de här känslorna kommer upp.
Mm.
Förstår du?
Ja.
Ja, men den var ju så dum i huvudet så det är klart att jag blir omgående.
Ledsen.
Ja, så.
Mm. Jo, men det är väl klart. Men jo, men så kan jag nog känna att jag resonerar ibland också. Det är klart att man
det har i alla fall gjort. I första läget, du vet så här, om någon
tills man ansöker.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, men som den här tanten i Slottsskogen. Min första den här vad ska jag säga?
Reaktion?
Ja, första reaktionen, men jag tänker att det blir reptilhjärnan. Det var det jag ute efter. När reptilhjärnan går igång på det allra första när hon beter sig illa, så tycker jag att det är hennes fel att jag blir ledsen.
Mm.
Men
det är hon du som tillåter dig
ja,
att bli ledsen.
Precis. Även om hon betedde sig illa så måste det ju finnas någonting i mig att röra upp för att jag ska kunna bli upprörd.
Mm.
Och i det här fallet så visste jag ju också att det var för att jag har en ouppfostrad hund som kan göra lite.
Men han var ju snäll då.
Ja, verkligen. Och då gjorde det ännu ondare.
Ja.
Så. Men jag tänker också då på martyrskap.
Mm.
Det är nog det, ursäkta, jävla osexigaste jag vet.
Ja då, varför var du dum?
Ja, men det, jag kan inte komma på något mer. Jag får jättesvårt att ta sådana människor på allvar. Jag får jättesvårt att gå in i en diskussion med någon som är martyr.
Mm.
Du vet. Ja, det spelar ingen roll vad jag gör. Det är alltid jag. Eller, ja, ursäkta att jag finns då. Eller,
ursäkta att jag finns. Den är fin.
Den är fin.
Och jag har ursäktat.
Ja. Precis. Alltså, jag har jättesvårt för de som inte kan släppa fokus från sin egen nave.
Ja.
Det är liksom.
Jo, för det är ju bara det handlar om när man såna här martyrutspel eller vad man ska säga.
Ja.
Man har ju bara sig själv i tankarna.
Ja,
det är bara en själv det är synd om. Ja. Det är bara mig liksom hela tiden.
Definitivt. Oj, oj, oj. För du jag tror att man vinner så mycket om man kan flytta navelskåderifokus uppåt.
Mm.
Och se, oj, vad har vi framför oss?
Mm.
Eller kan den här situationen uppfattas från på ett annat sätt från en annan person? Där har man ju jättemycket att vinna.
Mm.
Det var jag inte så duktig på när jag var yngre, det kan jag säga.
Nej.
Fast då var jag nog ung.
Ung.
Ja. Men det är ju viktigt. Lite som det vi har sagt förut också. Man kanske kan fråga sig när man lever i en relation.
Mm.
Skulle jag vilja vara ihop med mig?
Och jag vet, du brukar säga det till mig. När
du inte vill höra det.
När jag inte vill höra det brukar du säga. Har du frågat dig då?
Ja.
Skulle du vilja vara ihop med dig?
Jäkla
provocerande. Så
det är provocerande. Och jag kan ju,
det är ju bra att tänka så.
Det är jättebra att tänka så. För att jag brukar faktiskt, hör och häpna, ställa frågan till mig själv också.
Mm. Och vet du, de gånger man kommer på och ställer frågan till sig själv, så kommer man fram till svaret.
Nej.
Nej. Just nu vill jag inte det.
Just nu skulle jag verkligen inte vilja vara ihop med mig. Nej, men det är ju, så fort du ställer dig den frågan så har du flyttat fokus från dig själv.
Till en annan.
Ja. Och faktiskt ser hur man kan uppfattas utifrån också.
Mm.
För det är ju en sak vad man säger, en annan sak hur det uppfattas och faktiskt en tredje sak vad jag egentligen vill förmedla.
Precis.
För det är ju inte alltid att det jag vill förmedla
kommer ut rätt.
Nej, precis.
Ja, jag håller med dig. Och det är ett tips till alla er ute som lever i en relation när ni ibland känner att den andra hela tiden beter sig så jävla illa.
Ja.
Vänd på det och tänk så här, men vad kan jag ha någonting med det här att göra?
Ja.
Skulle jag vilja vara ihop med mig?
Ja. Ja,
ja, jag tycker den är bra.
Den är jättebra. Den är uppkäftig, men den är bra.
Ja.
Men du, jag kom på, du har ju faktiskt gjort en till sak den här veckan som du har glömt att ta upp.
Mm, det har jag faktiskt. Jag har varit och träffat en terapeut för första gången i hela mitt liv.
Mm. Har du lust att berätta? Vill du dela med
dig? Ja, det vill jag. Jag kan göra det lite långdraget.
Ja.
Mm. Jag kan ju börja med att berätta att jag, när jag sökte hjälp från början hos min vårdcentral, så fick jag ju otroligt dålig hjälp.
Jaha.
För det är ju inte alltid, eller i sjukvården i Sverige så är det ju inte så lätt att få hjälp när man är vissen på insidan.
Nej.
Det är lättare när du bryter benet.
Ja, det är exakt. Så.
Det finns ju inte så mycket kunskap och resurser, kan jag väl känna. Så att jag, första gången jag gick och sökte hjälp hos min vårdcentral, då fick jag ju höra att jag var en materialist som valde att jobba mer trots att jag kanske inte mådde så bra. Utan hon tyckte att jag skulle ju då jag skulle jobba lite eftersom jag inte var så pigg just nu, fast jag inte hade ekonomisk möjlighet till att göra det. Och hon kallade mig för då materialist och tyckte att det var så jobbigt att jag var där med utmattningssyndrom. Jag var bara en
en i mängden.
Ja, men en i mängden. Hon berättade att det var så många som hade utmattningssyndrom just nu. Och att jag bara var en av dem som liksom... Men hon tyckte väl i princip att sluta stressa.
Ja, och det jag reagerade när du berättade för mig att hon hade sagt så, det var ju att hon hade inte en aning om vem hon sa det här till.
Nej.
För av alla de jag känner så tror jag du är den minst materialistiska. Alltså,
ja, men jag tycker också att jag är den minst materialistiska.
Ja, och ni har ju valt att ha en lite äldre bil. Det är inte så länge sedan ni köpte er första platt-tv.
Nej, det är 2 år sedan.
Ja, men
och det var för att den andra hade gått sönder.
Ja, därför att ni har ju valt att kunna vara hemma mera, så att säga. Och vara med varann än att bara jobba för att få flis och stålar och pengar för att imponera på någon annan.
Mm.
Och så sitter hon och säger det här.
Att jag är materialist.
Ja.
Att jag bara ska jobba mer för att jag ska köpa iPads till mina barn.
Ja. Och de som inte ens har någon. Ni som inte ens som vuxna har en iPad.
Nej, alltså ja. Och då, det var återigen ett sånt tillfälle där man blir så ställd.
Mm.
Att man först inte vet vad man ska säga.
Nej.
Att man tror att, nej, men nu skojar du.
Ja.
Nu kommer fram dolda kameran. Ja. För hon sa ju bokstavligen att jag var en materialist.
Ja.
Alltså hon använde ju de orden.
Ja, det är helt...
Det är helt sjukt. Så att, ja, det var ju en ganska krokig och känslosam resa fram tills att jag fick träffa den här terapeuten.
Ja, för jag vill fråga bara en sak till. Visst var det väl så att det hon helst ville göra, det var att du skulle proppa i dig mediciner direkt?
Ja, det var det första. Mm. När jag klev innanför tröskeln så tyckte hon att jag skulle börja äta antidepressiva mediciner, för att enligt henne då, man blir ju mycket frisk, man blir ju frisk fortare när man äter mediciner än när man får gå och prata. Eller så kan det vara så att det är jättebilligt för staten att skriva ut mediciner.
Exakt.
Och jag sa ju att jag vägrade på en gång. Jag tror absolut att mediciner är bra för dem som inte klarar av att gå upp ur sängen eller hålla huvudet ovanför ytan.
Men riktigt,
ingenting för mig. Det var ingenting för mig.
Nej.
Utan jag ville bara träffa någon och prata med. Och det tyckte hon, ja. Det är klart att du ska få det, men du ska veta att medicin är det bäst.
Mm.
Tyckte hon.
Ja, om man vill döva symptomen, ja. Men inte om man vill komma åt kärnan.
Mm.
Men den här västerländska sjukdomen har inte, eller sjukvården har inte det synsättet.
Nej.
De vill hela tiden döva symptom.
Ja, ja, för att det ska bli krön ska bort fort och det ska vara billigt.
Ja, du blir en produkt liksom.
Och det finns ju då inte så mycket, konstigt nog, trots att vi har så många med utmattningssyndrom, så finns det ju inte så många psykologer att tillgå.
Nej, visst är det konstigt.
Jag tror att en fanns det på den här vårdcentralen jag går hos nu då.
Ja.
Och då är det ju flera vårdcentraler i kommunen som får samtal.
Som ska dela på samma.
Så det är ju folk som fortfarande står... Jag fick ju till och med förtur.
Ja.
Tyvärr.
Ändå är det ju det läser ju jag om och om igen, som ökar mest. Och framförallt i Sverige.
Ja.
Inte bara i västvärlden, utan i Sverige är det ju det som ökar mest. Både oro, ångest, depression av både högre och lägre.
Och jag tror att allting är återkopplat till prestation.
Ja, men visst är det. Och den här fruktansvärda stressen som vi utsätts för. Jag tror inte att vi förstår. Visst, alla säger att det är farligt med stress, det är farligt med stress. Men jag tror att de flesta inte förstår hur fruktansvärt farligt det är med stress.
Och att det påverkar oss fysiskt i kroppen.
Ja. Ja.
Ja.
Och att jag tycker att hon då som sitter då som läkare på en vårdcentral ska vara glad att det finns sådana som inte bara vill komma dit och äta mediciner och vara sjukskrivna, utan som vill gå tillbaka till kärnan, hitta punkten så att jag blir om och bättre, och så att du slipper mig hos vårdcentralen.
Precis,
så att säga.
Precis.
Men jag tyckte bara att det bevisar att det är inte en klyscha eller en sägen.
Nej, men precis. Hon var som en karikatyr på svensk sjukvård.
Ja,
det var verkligen så. För att det är så här man hela tiden har fått hört folk prata om att det är.
Ja.
Men det var så här. Jag fick komma dit och uppleva det själv. Det var så här.
Ja, det är fruktansvärt. Jag tycker att det är fruktansvärt. Jag vill inte tro att det ska vara så här, men... Ja, jag jobbar ju som jobbcoach i Ludvika också länge och träffar många ungdomar som har psykisk ohälsa som berättar liknande saker.
Mm.
Så, och jag blir mörkrädd.
Och det har ju varit ett tag som vi har mått så här dåligt nu.
Ja.
Och det känns som att det borde börja vända inom sjukvården snart.
Ja.
Det borde börja vända inom kunskapen om det, till exempel.
Ja.
Och resurserna till samtalsterapi borde det borde väl vända någonstans.
Ja. Ja, jag trodde nog att det hade gjort det.
Mm.
Men det kanske har det också, alltså områdesvis, på vissa ställen kanske. Det beror ju på vilka det är som jobbar med det och hur man vågar ta i det, så att säga. Och det är som sagt 30 000 som springer in i väggen och brinner upp varje år i Sverige. Mm. Och vi är 1 miljon som vantrivs på våra jobb.
Mm. Det är helt sjuka höga siffror.
Ja. Det säger ju någonting om att vi måste kanske titta på det här från ett annat perspektiv och angripa behandlingen av det på ett annat sätt.
Ja.
Men vad tyckte du om din första möte med en terapeut?
Hon var helt fantastisk.
Åh, vad härligt.
Ja, det var så kul att jag till slut fick komma till nu. Till slut, det låter som jag väntade jättelänge.
Nej.
Det tog 2 månader ungefär.
Ja, men efter det här märkliga mottagandet kan jag säga.
Ja, precis. Hon var helt fantastisk. En äldre kvinna... Hon har nog jobbat inom där ett tag inom vården. Hon har precis börjat här på vårdcentralen. Och 1 timme och 20 minuter satt vi och pratade ungefär.
Mm. Kände du förtroende?
Ja.
Mm.
Det första hon sa när jag satte mig i fåtöljen var ju: känner du att inte klicka mellan oss? Att du på något sätt men inte vill sitta och prata med just mig?
Mm.
Då byter du på en gång.
Ja.
För det finns andra att tillgå. Nu är du inne i systemet. Nu har du möjlighet att byta till någon annan.
Ja.
Och bara det kändes bra.
Ja, att det blir ett skönt fundament att börja ifrån.
Ja.
Men du... nu går det vad jag skulle säga.
Mm. Jo, jag skulle fråga, är det KBT? Vet du om det är det? Det tror jag. Det har jag inte fråga.
Nej, det är egentligen oviktigt.
Nej. Och hon berättade också det. Att hon jobbar... kortsiktigt. Det är inte meningen att man ska komma till henne och sitta och gråta i flera veckor och inte hamna någonstans.
Mm.
Utan hon tycker att man ska göra framsteg för varje gång man är där.
Mm.
Och sen är det såklart att det inte är så att hon skickar iväg en om man inte är färdig inom situationstecken.
Nej.
Men det var viktigt för henne att poängtera det, att här ska vi försöka göra framsteg för varje gång.
Mm.
Men känner du att jag är för pushig, då får du säga till.
Mm.
För det kan hända att jag blir det ibland. Mm. Så att det kändes bra.
Fast i ditt fall kan det nog vara bra. För jag menar, det är ju som du sa innan. Det är inte så att du är totalt under isen.
Nej, och jag vill inte gå dit och älta saker.
Nej,
det är det sista jag vill göra. Den här första gången vill jag älta lite.
Ja.
Då vill jag berätta lite. Och det vill ju hon också. Hon ville höra lite om mig. Och det här faktiskt fruktansvärda året jag har haft med mina 2 barn. Det första året. Mitt stora barn har ju varit ganska elakt mot det lilla.
Ja.
Och det har varit det mest påfrestande jag har varit med om i hela mitt liv.
Ja.
Så det är det som är kärnan till att jag vill ha gått och prata.
Mm.
Och det kändes skönt att älta lite och prata högt om och ha någon som lyssnar. Och sådär.
Fast är det älta?
Nej, det är väl kanske inte det.
Nej, jag tror inte.
Men
jag tror att det är lyfta upp.
Jo, men det är väl det är. Mm. Det var väl det att den här gången ville jag lyfta upp det. Mm. Och det kändes skönt.
Ja.
Man kände sig 10 kilo lättare när man gick ut därifrån.
Det förstår jag.
Och det känns...
Det är väl också enormt bekräftande bara att bli lyssnad på och av någon som inte är involverad i en själv.
Precis,
utan
en objektiv person.
Ja.
Jag brukar ju prata mycket med dig och sådär, men dels så har du ganska svårt att balansera rollen mellan mamma och coach.
Jag vet.
Ja. Och du känner mig.
Ja.
Det blir en helt annan sak.
Det är jättesvårt att vara objektiv. Det är jättesvårt att inte tycka och att inte hjälpa.
Mm.
För som coach måste du ju vara fristående.
Mm.
Jag ska ju vara ett bollplank och så. Men det är så lätt att jag hamnar någonstans mitt emellan coachrollen och mammarollen. För man vill ju ert bästa.
Ja.
Det finns ju ingen viktigare i världen än ens barn. Det är
Men jag vill poängtera också att jag tror att det är bra att man pratar med sina nära om att man inte mår bra.
Definitivt.
Även om man inte vill använda dem som samtalshjälp, ja, så är det bra att prata om att...
Så här är det.
Ja.
Ja. Och att okeja det, förstår du? Att det måste ju vara den bästa starten. Det måste ju vara ruta ett, att man okejar att så här är det, så här känns det.
Mm.
Och nu tänker jag ta i det här.
Precis.
För man kan ju inte lösa ett problem som man inte vet om att man har.
Nej, precis. Ja. Nej, och jag är jättenoga med att låta mina barn vara ledsna och arga.
Oh.
Även när de är så här små, det handlar om små skitsaker i livet, eller vad man ska säga.
För vem ska bedöma det?
Precis, det måste de få bedöma själva. Och absolut, man får vara ledsen och arg, och även om man inte får vara dum när man är arg, så får man vara arg. Och säg till om du vill prata om varför du är ledsen. Och vill du inte prata om varför du är ledsen, så är det upp till dig.
Ja.
Men man får vara ledsen.
Ja.
För det är så många gånger som man hör, sluta grina nu, sluta grina nu.
Ja.
Nu får vi vara glada.
Ungefär varje dag,
var inte arg. Och,
men det är ju återigen, tror du inte, det vi börjar prata om i programmet, det är ju känslor som inte är rosenröda och doftar vanilj, utan det är ju känslor som vi inte har legaliserat, så att säga, i vardagslag.
Och så vill vi att våra barn ska vara väl uppfostrade.
Ja.
Därför så tycker vi inte att det är okej att vi låter dem komma ut.
Precis.
Eller att barnen låter dem komma ut med sina känslor.
Precis.
Så att, ja.
Oj, där har vi mycket, det tror jag, överhuvudtaget. Just att vi gör mycket också. Vi var ju på en föreläsning, du och jag, kommer ihåg det, när de pratade just om det här med barn och hur man beter sig, till exempel, i sandlådan. Då säger man först till ens barn så här, att om någon liten kompis där i sandlådan vill låna ens grejer, så säger man ju, ja, man måste låna ut, du måste låna ut allting och så vidare. Sen går ditt barn och lånar något av någon annan.
Ja.
Var på den andra barnen då blir ledsen. Och då säger man, nej, men man kan inte bara ta.
Nej.
Man kan inte bara låna sådär.
Vilket dubbelt budskap.
Man går ju inte, alltså man står ju inte upp för sitt barn i något läge där. Utan, men det är bara för att vi vill kunna presentera ett väluppfostrat barn. Som gör det vi har tänkt att de ska göra.
Precis.
Så det är lite läskigt. Just den... Exemplet kommer jag så väl ihåg. Jag tänkte att, oj, jag har själv gjort så många gånger.
Ja, men det har man ju. Men man lär ju sig hela tiden.
Ja.
Det är ju så. Barnen lär ju oss mer om någonting än vad vi någonsin har lärt oss om något. Alltså, förstår du?
Ja.
De lär ju oss allt.
Ja, för att
det grundar ju sig liksom därifrån.
Också så chosfria och prestigelösa och direkta. De är ju så... Vad ska jag säga? De är ju kärnan som vi alla har varit från början. Sen någonstans på vägen så blir vi ju...
De vi är.
Mer eller mindre förstörda på vissa barn.
För ja, men det är ju så. Jo, men det blir vi ju.
Ja.
Visst blir vi det.
Så jag tycker att vi kan titta på barn många gånger. Och de är ju också väldigt direkta. Också djur, hundar. Alltså de reder ju upp. Nu funkar inte vi, nu reder vi upp. Och är det så att vi inte kan funka, så behöver vi inte hålla på och umgås, så att säga. Det blir så enkelt.
Ja.
Och jag tror så även med känslor, som vi sa, på arbetsplatser och sådär. Om det uppstår en konflikt, då är det farligt. Usch, och konflikter, det är dåligt. Nej, jag tror inte konflikter är dåligt. Jag tror att konflikter är bra.
Så länge de är konkreta.
Ja, och så länge man inte går in i en konflikt för att vinna ett krig. Utan man går in i en konflikt för att det är bevis på en levande relation. Och att det är, vi har en intention att hitta en lösning.
Mm, precis. För skulle det inte vara en viktig relation, då skulle man ju ge blanka fan i det.
Exakt! Så en konflikt som man tar i, som man vågar stå stadigt i, och som man inte kastar skit på varann, och där man har fokus på lösning, det tror jag bara är godo.
Mm.
För det visar ju också att jag tycker att du är värd, min relation med dig är värd att vi tar i det här problemet och hittar en lösning.
Precis.
Men det är lite svenskt att vara rädd för en konflikt, för nu har vi meningsskiljaktigheter här, så nu vänder jag så att
säga. Ja, precis. Men så finns det ju de som är så otroligt konflikträdda för att de kanske inte just för att de inte tycker att det är värt att lägga energin på det.
Nej.
Men för att de det är så mycket obehag för dem.
Ja.
Och bara att vara konflikter.
Ja. Och det måste man ju alltså förstå för att det kan ju vara jättejobbigt för dem, för att jag tror att det är den här rädslan. Vi är ju så rädda för att vara rädda. Vi törs inte
för
vara
rädda. För att vara otrygga.
Ja.
Och det är klart att om man är i osämja med någon, en av dem man tycker om mest i livet. Det är klart att man känner sig otrygg då.
Mm.
Det är ju inte konstigt alls.
Nej. Det är något som jag har lärt mig också. Just att kunna vara i rädsla och gå ändå.
Mm.
Och jag har då också satt små samtal med mig själv. När jag känner, det jag säger till mig själv. Okej, Emma. Nu är du livrädd en stund i livet. Det är väl inte så farligt.
Nej.
Om det är något som jag vet är förankrat i mig. Och att det här vill jag göra även fast jag är rädd.
Mm.
Det hade jag aldrig gjort för 15-20 år sedan. Då hade jag schappat och sprungit tillbaka. Oj, nu är det läskigt. Nu är jag rädd. Jag struntar i det här.
Mm. Men då kommer man ju aldrig komma någon vart heller.
Nej.
Då kommer man ju aldrig utvecklas. Varken som person eller i en relation.
Nej, absolut. Och man blir ju kvar i sin komfortzon konstant. Och där sker ju ingen utveckling alls.
Nej.
Men det är lite spännande.
Vet du vad jag tänkte?
Nej.
Jag tänkte att du... Jag tycker det är så fint med den här historien du berättade. Om där det verkligen var känslor som fladdrar fritt.
Ja. Mm. Jag tror du menar en liten anekdot som hände när jag skulle måla en tavla.
Ja. Mm. För jag tycker det är så vackert.
Ja, den ska jag ta. Det var så här. Jag får ju ganska ofta uppdrag där får människor beställer tavlor. Större originalmålningar där de har någon slags tanke eller koppling till någonting som du vill ska symbolisera den här tavlan. Mm. Och det här var ett sånt tillfälle. Jag fick en fråga av en kvinna som hade förlorat sin dotter i en sjukdom. Och när hon berättade först, då var jag lite restriktiv.
För att det var obekvämt?
Ja, och jag sa, jag gör inga porträtt. Nej, men jag vill inte ha ett porträtt, sa hon. Utan jag vill att du får veta vad hon heter och lite andra saker. Och så vill hon ha en ängel och så. Sen har du fria tyglar. Jag vill bara att det ska vara en symbol för henne.
Mm.
Ja, men kände jag, det här är en kvinna i sorg. Och om jag kan hjälpa henne genom att göra den här målningen, då ska jag självklart göra det.
Mm.
Men det var speciellt. Så jag sa att jag hoppas att jag inte har ett datum eller en deadline. För jag behöver tid. Absolut, sa hon, du får göra det när du vill. Och det gick en månad, det gick 2 månader, det gick 3 månader. Sen kände jag att det var läge. Det var som att någon knackade mig på axeln och sa, nu Emma, nu är det dags att du gör den här målningen. Så jag gick och köper en duk. Och går och hem och sätter mig vid staffli och målar. Och till saken hör att jag lyssnar ofta. Antingen på sommarpratare, P1s alla flummiga program. Eller musik när jag målar. Och den här gången så av någon anledning så lyssnar jag på Kents Utan dina andetag.
På repeat.
På repeat. Så Olivia säger till mig då, min yngsta dotter. Men mamma, det finns andra låtar på Spotify än den här. Ja, men det var som att... Den här låten, och jag är verkligen inget Kent-fan, det vill jag verkligen säga.
Inte jag heller.
Nej. Men den här låten liksom bar mig framåt genom den här morgonen. Och jag målar också en duva som den här ängeln höll i. Och jag har varit jättenöjd. Så packade jag ihop den här och skickade till den här kvinnan från i en annan del av Sverige. Och så berättade jag också för henne att nu har jag skickat den här och jag spelade den här låten genom hela morgonen. Då blev det först tyst, men sen berättade hon att ja, jag förstår varför, Emma. För den låten spelar vi på hennes begravning.
Det är så... Ja.
Och fast jag berättade nu, långt efter så reser det sig på armarna. Och då förstod jag alltihop. Då fick jag ihop det. Varför det tog 3 månader innan jag ens började. Det var som om jag hade haft en kontakt med henne. Hon var med.
Mm. Men det var ju era känslor som möttes.
Fullständigt.
Ja.
Och liten anekdot som hände efter också, det var att hon hade haft en kvinna hemma, ett slags medium som kom hem till deras hem, och då gick hon in och så tvärstann hon framför den här tavlan som jag har gjort, och så sa hon, oj, den här tavlan finns det jättemycket energi i, och då fick jag också bekräftat att det var verkligen så, hon är med i den där tavlan. Det är det häftigaste jag har gjort.
Ja, jag tycker också att det är skithäftigt.
Ja, det är det.
Ja.
Mm.
Det är ju en fantastisk låt den här.
Det är en fantastisk låt.
Vi tycker inte om Kent.
Nej.
Nu pratar vi om vi igen. Men det här är också vi. Vi tycker inte så mycket om Kent. Men vi älskar ju den här låten.
Vi älskar den här låten. Mm. Så vi kanske ska avsluta med den.
Vi ska avsluta med den låten.
Ja.
Och uppmana er till att låta känslorna fladdra fritt.
Ja. Och att det är okej att känna det man känner.
Mm. Tillåt er att gå ner i svarta känslor. För det är då ni kan ta upp det.
Ja, livet har alla med oss.
Mm. Det är okej och må dåligt.
Ja.
Bara lukten jag mig svar. skulle ge dig allting du pekar på, men bara när du inte hör vågar jag säga så. Fastnar i ditt hår. Jag kan inte.